Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Jag har ju 1000 matfrågor här.
När börjar man äta den här mackan?
Ja, det dubbla pålägg, det är mycket sen och nutida smörgås.
Är det det? Man, ja. När började man med dubbla pålägg på riktigt?
Nej, men på riktigt började det är 90-tals sent 1900-tal. Alltså. Du skulle aldrig kunna äta både ost och skinka på
50-talet.
Mackan. Nej.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning, en liten VIP-hylla som inte hörs i radion, och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension. Du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Dagens panel består idag av Jakob Ökvist, Faro Groth och Lotta Lundgren.
Premiär.
Hallå.
Hej, hej.
Alla får säga hej alltså.
Vi börjar med de som varit med förut här, lite inventarier. Det är Jakob Ökvist, komiker, radiopratare, podcasten Freak Show med Messiah Hallberg.
Dundra på, absolut. Mm.
Faro Groth har också varit här rätt många gånger.
Ja.
Programledare,
ja.
Jobbar även för Dior.
Ja.
Har en podcast. Vem har inte en podcast? Alla har en podcast.
Har du en podcast, Lotta?
Nej.
Är du den enda som inte har en podcast?
Mm.
Har du ens Instagram?
Nej.
Nej, har du inte det på riktigt?
Nej, jag har inte.
Gud, hur många lyssnare som blev besvikna nu. Att man inte
nu växer du mina ögon, Lotta, det kan jag verkligen säga. Du är i alla fall Faro, har en podcast med Victor och Faros podcast.
Ja,
simple as that.
Och sen har vi då Lotta Lundgren, premiär i Dilemma.
Ja.
Kul.
Kul.
Ja, är du taggad?
Ja, det är jag faktiskt.
Ja, det är bra. Julföreställningen har du som heter Alla kan äta julbord, som du gjort tillsammans med Erik Haag och Marit Bergman.
Mm.
Mm. Och sen har du den 7 december premiär för Bye Bye Sverige.
Ja, det stämmer.
Berätta.
I Sveriges Television. Vi berättar Sveriges emigrationstrauma på 3 episoder. Så att det är en miniserie, 1 timme per episod. Mm. Om svenskarnas stora, stora utvandring från
1900-talets början eller slutet av
mitten 1800-talet till 1920 brukar man säga att den är över.
Är det den stora tiden de svenska? Så lite utvandrarna, nybyggarna.
Ja, precis.
Ja.
När alla med visioner stack.
Mm.
Ja.
Men det var så
häftigt. Och vi andra blev kvar.
Vi blev kvar. Se på oss nu.
Jag var i New York och då var jag på Staten Island och där kunde jag hitta min morfar. Han emigrerade alltså till Amerikat med en sån här Amerikabåt, och då hittade hans namn i den där boken där bokförde med alla som kom till Amerikat. Men han ändrade sig också tillbaka. Det var inte många som gjorde.
Jo, det var ganska många som gjorde.
Men inte på det sättet som min morfar gjorde. Nej. Han var bestämd.
Han var
Jag har bilat runt faktiskt i Wisconsin, Minnesota där, och varit i Stockholm. 66 människor som bor där. Kalmar ligger där också. Lindström ligger där. Så det är väldigt mycket Sverige i norra USA.
Coolt.
Nu ska vi prata om dilemma, inte om emigration på 1800- och 1900-talet. Lotta Lundgren, du har brottats med ett dilemma.
Ja.
Berätta.
Det här gäller naturligtvis inte bara mig. Det här är ett brett dilemma som inkluderar massor med människor. Och jag pratar då om vi föräldrar som lever numera separerade och har barn varannan vecka.
Mm.
Inget fel med det. Bra på många sätt.
Men
jag kan berätta att någonting som händer när man lever separerad, det är att man har lite sämre status och självförtroende som förälder, och det kompenserar man då ofta med att på olika sätt försöka vara en lite bättre förälder. Och det här är faktiskt statistiskt belagd, att många separerade föräldrar börjar köpa bättre och finare kläder till sina barn. Det blir viktigare. Mm. Det är väl det att man vill verka som en bra förälder, och då är det viktigt att barnen inte ser för loppiga ut.
Okay.
Mm. Så plötsligt blir man en lite klädintresserad förälder. Mitt dilemma gäller Hur ska man tänka när man lämnar tillbaka barnen efter sin vecka? Ska man då låta barnen ta på sig de nyköpta fina kläderna?
Och riskera att göra avundsjukan, smitta avundsjukan till de andra, eller?
Ja, och riskera att kanske aldrig mer se de kläderna. Oh. För de kan ju fastna i den andra garderoben, i barnens andra boende.
Så du får köpa nytt igen nästa vecka? Då, så att säga.
Bli slarvigt tvättade, torktumlade.
Färgasen, så är det.
Det jag förstår.
Jag hörde ett hummande här från Jakob i det här, att du kände igen detta på något sätt.
Ja, men jag blir så, för det första, jag är själv skilsmässobarn och jag minns att jag trodde ju, naiv som jag var när jag var liten, att min pappa var ledsen när han lämnade mig, för jag var hos min mamma på helgerna och hos min pappa på vardagar. Jag tyckte så synd om min pappa som skulle vara av med mig en hel helg. Nu i efterhand har jag förstått att han måste ju ha jublat så fort dörren stängdes.
Det var glädjetår.
Fram med liksom groggen och på med nationalteatern och så var det bara helg. Men då hade jag ju dåligt samvete, men det samvetet är ju ingenting, kan jag tänka mig, mot vad man själv liksom känner. Och nu känner du då att man börjar direkt överkompensera. Och menar du att man skämmer bort dem och det är på bägge håll?
Det är jag ju till att börja med fullständigt övertygad om. Att barn till separerade föräldrar, så tillvida att föräldrarna har skaplig ekonomi, de barnen får dubbelt så mycket födelsedagspresenter, dubbelt så mycket julklappar. Men det är egentligen inte det vi ska prata om, för det är inte där dilemmat ligger, tror jag. De flesta separerade föräldrar som jag känner kämpar jättemycket med att försöka ha en bra relation med den andra föräldern, alltså den mannen eller kvinnan man inte längre lever med. Men många får faktiskt problem med just något så oerhört futtigt som kläderna. Förvisso köper man de där kläderna till barnen, men man är inte en större människa än att man vill att de där kläderna som man valt att köpt och klätt sina ungar i, att de kanske skulle stanna i ens egen garderob.
Så du vill att det ska vara exklusivt när de är med dig, så vill de att du ska ha de kläderna som du har köpt till dem som är fina. Du vill egentligen inte att barnen ska gå bort med de kläderna och så att säga missbruka dem i det andra hemmet, utan du vill ha dem i ditt hem.
Jag vill gärna se dem igen.
Har du köpt kläderna för dig själv då, Lotta?
Pratar vi inte om mig. Nej. Jag pratar om alla separerade föräldrar.
Det ser lite som en hotellfrotté-rock som man har bara på hotellet när man går runt där och svassar, men den stannar på hotellet när man checkar ut.
Kan du garantera för någon sån regel att det här tillhör hotellets Lundgren?
Ja, alltså, kan man tänka sig en lösning där man märker upp kläderna med adressen? Vad tycker ni om det? Eller är det helt enkelt en krigsförklaring?
Fara och gud, har inte sagt någonting här.
Nej, men jag tänkte att jag satt och sökte på det, för jag har ju lösningen på de flesta dilemman idag. Jag känner mig väldigt taggad. Och det här är ju en fråga som ligger mig varmt om hjärtat som ung, vit, homosexuell man.
Just det här. Du har ju varit där.
Nej, men mina föräldrar är absolut inte ens varit i närheten att skilja sig. Men jag kan förstå problematiken. Jag tänker så här, varför kan man inte göra någon typ av uniform som de har, överlämningsuniform? Typ svarta mjukisbyxor och en topp. Att det har vi när vi lämnar över. Den är helt neutral. Båda har lagt pengar, swishat för den. Så att de inte har någon aning om vad de får hemma hos respektive förälder.
Alltså, du är ett geni.
Ja, Lotta, jag vill inte säga det själv. Det var du som sa det. Men det är så brukar jag oftast bli bemött faktiskt.
Jag står på visitkortet. Geni.
Ja, Faragods geni.
Men återigen, jag får lite grann den här känslan, Lotta, ändå, att du köper de här kläderna till dina barn. För lite grann för din egen skull också.
Problematiserar inte det här nu? För...
Jo, men alltså att vara ensamstående förälder och ha barnen för sig själv, alltså hälften av tiden, inte dela dem med så många andra människor, det är också ett underbart tillfälle att forma dem till barnen man alltid velat ha utan någon annans inblandning.
Men kan inte uppstå en förvåning hos klasskompisarna om man, de här barnen då, ena veckan kommer i väldigt schyssta kläder, moderiktiga, hänger med, och veckan efter så blir det lite mer någon form av schabbiga, alltså det kan ju vara så att den ena föräldern är väldigt ointresserad av klädvalet. Så att de blir väldigt ojämna i sitt utseende över en månad.
Tycker du att de klär sig sjavigt när de är hos ditt ex? Så att säga?
Verkligen inte. Men nu får ju vi, när vi inte längre är en enhet, så kan vi ju uttrycka oss väldigt fritt.
Mm, bland annat genom barnens
kläder. Jag tycker jag stannar vid mitt förslag.
Jag pratar fortfarande inte om mig själv. Det hoppas jag att alla är med på.
Jag tycker i alla fall uniform är en bra lösning.
Uniform för, är en bra
lösning. Som jag förstod så då låg det där med själva överlämningen. Att komma och se kläderna. Nej, men när vi överlämnar, då har vi en speciell överlämningsuniform som vi båda har kommit överens om. En neutral uniform.
Du är ett geni.
Lotta har fått två lösningar här. Märk upp kläderna, Hotell Lundgren style eller uniform.
Ja, exakt.
Ja, det är jättebra.
Varsågod. Tack. Nu fortsätter programmet som vanligt. Först att i brevform är Tina. Hej Dilemma-panelen. Jag är 25 år och har problem med en kompis som härmas. Med inredning alltså. Så fort hon är hemma hos oss så tar det inte lång tid innan hon har köpt samma sak eller väldigt snarlik inredning som vi har. Ibland kan hon till och med slänga ur sig att hon redan köpt en likadan sak som jag har, även om jag har suttit och letat länge för att hitta något unikt från en hemsida som precis öppnat. Jag tror hon ljuger för att minska sitt dåliga samvete, men jag stör mig väldigt mycket på det här. Samtidigt så är det ju svårt att konfrontera henne om det. Och jag antar att hon kommer blåneka till hon snor idéerna, att hon snor idéerna från mig. Så vad ska jag göra? Undrar Tina.
Jag vill svara.
Lotta?
Tina, din kompis är sjuk i huvudet.
Stack öppning
för att nej, ni skrattar, men det är... Det är ju inte klokt det du är med om. Jag vill säga, jag tror att du också inreder för mycket. Alltså du måste...
Du bjuder på det.
Du lite bjuder in för du själv tar i här. Man behöver inte köpa så mycket möbler eller förnya sitt hem hela tiden. Men din kompis är galen. Mm. Det var det värsta jag hört.
Och det kan vi ta slut där. Hon kommer med samma frisyr nästa dag.
Nej, men det gör hon ju inte.
Har ni sett den här ensam kvinnas öka? Jag lärde tv-program. Det finns en film från det.
Jag skulle säga så här, ja. Tina, skärp dig. Mm. Jag tycker det här låter lite onödigt tjafsigt. Alltså vadå, om någon inreder hemma vill inte fara. Det är en sak om man kommer med samma kläder och samma frisyr. Då kan jag förstå. Men om någon är inspirerad av ens inredningsstil hemma, so what? Hur många av Tinas kompisar kommer vara hemma hos henne? Det spelar väl inte så stor roll.
Det spelar väl jättestor.
Mm. Ja, men ska man bara, men inkludera det här i IKEA också? Att bara, jaha, du köpte det där bordet på IKEA. Kan inte jag köpa det? Jag hade tänkt köpa det. Nej, men nej.
Okej, men hon har alltså suttit och verkligen letat upp någonting på en hemsida som precis har öppnat.
Men Tina
och hon
är
säger
manisk.
Att hon redan har köpt det. Mm. Hennes kompis säger att hon redan har köpt det. Hon ljuger väl då, eller?
Ja, men det, som du vet i sin tidigare program så tycker jag inte att tumma på sanningen är helt fel.
Nej.
Ibland får man göra det.
Ja, precis. Vad säger Jakob Ökerström?
Kan inte Tina känna sig lite smickrad? Jag vet inte, jag kommer ihåg när jag, min första lägenhet, jag hade tapetserad träpanel. Mm. Jag hade ett helkroppssolarium och jag hade en sandsäck i det hemmet. Mm. Och hade jag kommit hem till någon kompis...
Var du inneboende hos Jola B?
Nej, det här var så jag ville ha det. Det här är tidigt 90-tal vi pratar. Ja. Och hade jag kommit hem till en god vän som hade inrett sin lägenhet i samma stil, så hade jag blivit high five, vad kul! Mm. Du är också inspirerad av den här enormt... Fancy.
Vad skulle du med den där sandsäcken till?
Ja, men jag var inspirerad av Bruce Lee.
Det, alltså, men han sparkar väl alltså?
Ja, men han sparkar på sandsäckar. Ja. Jag hade Kina dojor och allting. Okay. Nunchakos.
Ni kör över, låt det här.
Hon kallar henne sinnessjuk här. Jag menar att vi måste nyansera det här.
Inte tid. Men jag vill att vi ska prata... jag vill att vi ska prata lite om vad den här typen av konsumtion egentligen representerar och vad man håller på med när man ägnar sig så här mycket åt inredning. Mm.
Mm. Ja, panikångest. Nu swishar du och säger att Tina också är galen. Mm. Gotcha!
Nej, det har inte sagt. Men, jo,
det har lite. Gått för långt menar du?
Nej, men vi använder ju konsumtion idag som ett självuttryck. Vi försöker genom att handla saker som vi omger oss med, försöker vi berätta och förstå vilka vi är. Mm. Och ju mer saker vi kan omge oss med, vi bygger så att säga på det här skalet av identitet hela tiden. Mm. Och det är också därför man upplever det så väldigt kränkande. Här sitter alltså Tina och försöker handla handla ihop till en spännande och kanske helt unik personlighet. Mm. Alltså kunna få gå omkring i ett hem som dagligen kan berätta för Tina vem Tina är, vad Tina tycker om och hur Tina, vilka ideal som Tina och hennes livsstil bär. Det är kränkande att få den där personligheten invaderad och kopierad av en nära vän.
Vi pratar nästan våldtäkt
här. Ja, jag vet inte riktigt. Men det är också ett sjukligt beteende att vilja kopiera det. Men jag tror att en lösning är att inreda mindre.
Inreda mindre så att det finns mindre att kopiera helt enkelt. Ja, Tina, din kompis är sjuk. Ett tips är att dekorera mindre, inreda mindre hemma. Medans Jakob och Farao helt enkelt tycker att det är smickrande.
Ja.
Ja, alltså jag tänker också en konkret lösning skulle kunna vara att Tina inreder med ett helkroppssolarium och sandsäck. Får se med en kompis också.
Följer den.
Men gud, det har jag också köpt.
Tack så mycket. Helkroppssolarium hemma, det var verkligen. Har du varit hemma hos Jola Beer på 90-talet? Jag var nämligen hemma.
Hade han?
Ja, och guldlejon och guldkranar.
Ja, så hade jag inte, men jag hyrde det här solariet.
Och kom in i morgon som vet.
Alltså det bästa med Jola Beer är att han heter Bengt egentligen.
Bengt Roland.
Varför tog han inte artisten med Simsala Bengt?
Simsala Bengt, ja, det
hade inte slagit i LA på samma sätt.
Simsala Bengt.
Simsala Bengt.
Här är ett brev från Marco. Hejsan, dilemmapanelen. När jag var i yngre tonåren kom det fram att pappa var otrogen mot mamma. Min pappa var ute och reste mycket i jobbet medan mamma alltid hämtade och lämnade på dagis. Det var en rörig skilsmässa och efter att de bröt upp så flyttade min pappa till samma stad som hans vänsterprassel bodde i. Efter skilsmässan blev han officiell med sitt vänsterprassel. De hade ett litet bröllop utomlands och bor i en annan stad och jag har fortfarande inte träffat pappas nya fru efter 5 år. Jag har ingen lust. Varje gång han nämner henne så drabbas jag av ångest. Jag träffar fortfarande min pappa sporadiskt när han kommer och besöker oss, men han tjatar om att vi borde ses mer och att jag måste träffa hans fru. Jag vet att jag kommer bli väldigt känslomässig framför hans fru och att vi kommer bli ovänner. Men jag älskar ju ändå min pappa och jag har alltid tänkt att vi kommer att stärka vår relation så fort han har lämnat sitt vänsterprassel, vilket inte kommer att ske. Borde jag träffa min pappas nya fru eller ska jag bara acceptera att jag inte kommer ha någon nära relation med min pappa, undrar Marco. Vad säger Jakob Ökvist?
Ja, jag är ju själv då skilsmässobarn. Min pappa är ju omgift för 5:e gången. Så jag har ju testat den här resan några gånger. Och jag tycker Marco absolut ska träffa den nya kvinnan. Det kanske till och med blir så att de kan ha väldigt roligt och bli väldigt nära vänner. Vuxna människor kommer inte alltid hålla ihop. Alltså han kan inte gå och gråta över det som inte blev att hans mamma och pappa höll ihop. Utan nu, han måste helt enkelt förstå att det här var pappas val. Han bytte, han slutade älska mamma och nu har han gått vidare. Och han ska inte bryta hela sin vänskap med sin far för att han har gått vidare till en ny kvinna.
Han har inte bara gått vidare pappan utan han har ju faktiskt vänsterprasslat och det är det som har sårat Marco.
Ja, men det ska väl inte såra Marco, det ska väl såra hans mamma i sådana fall. Mm. Han känns som att han tar på sig väldigt mycket av de här känslorna kring sin mamma och pappas kärleksliv.
Okay,
släpp det där, låt dem hålla sig kring det.
Far och Grut, vad säger du?
Ja, jag är inne på helt samma spår här. Alltså, han säger också, han poängterar också i brevet att han älskar sin pappa. Då är väl det viktigast. Jag menar, mamman har förmodligen tyvärr också redan gått vidare. Det är 5 år. Mm. Det luktar lite elefanthona om det här. Som att han har svårt att glömma en oförrätt.
Berätta.
Och man ska ju veta, men alltså, elefanthonor glömmer ju aldrig någonting. De kan komma ihåg saker i flera timmar. I flera år.
Det visste jag inte.
Visste du inte det?
Är de långsinta elefanthonor?
Någon så fruktansvärt. Ja gud, en elefanthona kan komma ihåg om du har varit dum mot den på cirkus i flera år. Riktigt, alltså, jag skojar inte. Det är skarpt läge. Men och då tycker jag så här. Sen är det lätt att man beskyller den tredje parten för vänsterprassel. Det är ju pappan som har vänsterprassat, inte den här frun som han nu har gift om sig med. Hon har ju inte, har ju inget ansvar här. Det värsta jag vet är när man skyller på the mistress.
Mm. Okej. Okay. Mm. Vad säger Lotta Lunge?
Jag säger så här, Marco, din pappa är ju inte bara din pappa, han är ju en människa också. Och exakt vad han hade för relation med din mamma, det vet ju inte jag. Men det kan ju varit så att de var väldigt olyckliga tillsammans. Mm. Och att den här skilsmässan kanske var det bästa som kunde hända. Det är så här att relationer tar antingen slut bara så där för att folk tröttnar på varandra. Eller för att den ena tröttnar mer eller för att någon av dem träffar en annan. Det är liksom ungefär så det brukar sluta. Sen behöver man inte stigmatisera det här och kalla det vänsterprassel så väldigt mycket som du gör. Och jag tycker inte att det är rätt att kalla den här andra kvinnan för vänsterprasslet. Hon är numera din pappas fru och din pappa är en vuxen människa som faktiskt får göra sina val. Och det får du faktiskt respektera, speciellt om du älskar honom. Han vill ju ha en bra relation med dig.
Bra sagt! Mm. Toppen Lotta!
Ja, jag känns nästan som att jag måste betala Lotta här snart. Terapi. Ja.
Marco borde swisha.
Tydligt och rakt. Och hur ska Marco ta det här första steget då? Till frun. Ska
men hade inte pappan, de träffas ju. Han träffar ju pappan då och då. Så ja, säger, kan du nästa gång vi ses. Mm. Vi ses på Kina-restaurangen. Du bjuder, jag kommer dit. Ta med dig ditt, det där lilla prasslet.
Här kommer ett tips på
femårsprasslet. Mm.
Lotta, sista ordet.
Nej men sista ordet, man kan väl säga att du och din pappas nya fru har ju faktiskt redan en sak gemensamt. Ni tycker jättemycket om din pappa.
Mm. Ni tycker jättemycket om Kina-mat. Så vi ses på Kina-restaurangen.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Erik. Jag har en son som är 12 år gammal och nu har det uppstått en ganska jobbig jargong på skolan. Ungarna har börjat skryta om pengar, vilket jag tycker är väldigt obekvämt. Min son har börjat ställa massa frågor om vår ekonomi. Har vi mycket pengar på banken? Är vi rika? Och frågor om hur mycket saker i hemmet kostar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har försökt förklara för min son att det är fult att prata om pengar och att alla har det olika ställt hemma. Även om han nickar förstående så vet jag att han ändå pratar om våra pengar med sina vänner. Jag vet inte vad jag ska svara när han frågar om vi har mycket pengar. Vi har det bra ställt. Jag har till exempel en lite finare bil, men jag vill inte att min son ska prata om det med sina vänner. Samtidigt så börjar han få grepp om värdet på saker och ting, så jag undrar, vad ska jag göra? Undrar Erik. Vad säger Lotta?
Ja, jag tycker han verkar vara underbart bra, den här Erik. Mm. Med jättekloka tankar kring pengar och hur man ska prata pengar med barn. Det vill säga så lite som möjligt. Och jag tror egentligen inte jag har någonting att tillföra. Jag vill egentligen bara peppa Erik och fortsätta med den linje han har slagit in på. Att säga att det är inte trevligt att prata om pengar och det är också väldigt privat faktiskt.
Om barnet frågar, varför då?
Därför att det här samtalet som ni har på skolan, det handlar om, det är en vara bäst tävling och den som har mest pengar är den bästa och mest lyckade. Och det stämmer inte, för att det är inte det som avgör en människas värde.
Nej. Okej.
Jag tycker att det är jättetöntigt att inte prata om pengar. Och sen tycker jag att man också kan göra som när man gör en god frukostmacka, bre på den. Säg till dem så här, vi har 673 miljoner på banken, det är vad vi har. Mm. Nu har du fått svaret. Mm. Då kommer han att gå till skolan och säga, en 12-åring spelar inte det någon roll om det är sant eller inte. Och inte för hans klasskamrater heller. Han kan bara säga, nästa gång det där kommer upp, och bara, hur mycket pengar är din pappa?
673 miljoner.
Så, miljoner. Ja,
miljarder till
sånt. Ja, nej, men jag stöttar även det förslaget, Erik. Bara så
det var ju ett ganska stort hopp.
Jag tycker det är så töntigt att inte prata om pengar.
Men jag har ju en son i exakt den här åldern nu. Han är 11 och det börjar bli det här med märkeskläder börjar dyka upp och han har en sån jacka och det är otroligt stressigt för kidsen att hänga med liksom vilken konsol som gäller och hit. Jag tror däremot att Faraos förslag här att skryta med att vi har 670 miljarder på banken kan slå bak ut, för då kommer du ringa till slut någon. I mitt fall har det hänt, det ringer hem någon från skolan och säger, hej, vet du om att din son Douglas går runt och berättar för de andra barnen att ni har 600 miljoner? Alltså, han får inte komma dit och ljuga och skryta och liksom dominera de andra barnen. För det kommer lärarna ta upp, för det kommer de få reda på.
Men tar man en 12-åring på allvar som säger att pappa har 673 miljoner?
Det tror jag absolut. På skolan kommer de kommer inte tycka att det är ett bra beteende. Faraos beteende.
Okej, Erik, jag tar tillbaka det jag sa.
Nej, Lotta, nu får du.
Det får man inte göra i det här programmet, Lotta Lungen. Om man har sagt någonting så får man stå för det. Nej, det får du göra.
Men förstår ni vad jag menar? Alltså, om man låter honom liksom gå bananas med liksom lögner och uppmuntra det, så kan skolan tycka att det är... Jag brukar, när min son tar upp saker som inte jag vill prata om, då börjar jag prata med om universum med honom. Då drar han iväg. Det tycker han, det blir alltid mycket mer spännande när jag börjar dra liksom ljusår, hur långt det är om, som strålar och hur många planeter det finns, sandstränder, sandkorn.
Vet du hur mycket strålar det är pappas helkroppssolarium?
Men lika mycket som pengar på banken.
Hur länge kan man mörka detta? För pengar är ju viktigt för föräldrar.
Ja, men, och sen är det så här också, vill jag poängtera.
Och någon gång kommer du till den punkten och barnen verkligen undrar. Och hur länge kan man mörka? Är det 12, 13, 14, 15, 16? När kan man behöva öppen med alltså, pengar?
Ja, alltså om man inte vill det, jag menar, man kan väl mörka det ett helt liv. Jag vet fortfarande inte vad mina föräldrar tjänar eller har tjänat. Nej. De har numera gått i pension alldeles nyligen. Och jag har slutat fråga den frågan.
Mm. Man ser om de har okej eller inte.
Men ett sätt är ju att säga så här, vet du vad, vi har precis genomsnittligt bra. Det är så konstigt. Vi har som alla andra
varken bättre eller sämre.
Det ligger på snitt.
Det är den där brådmogna 12-åringen vill säga. Vi har precis genomsnittlig inkomst i min familj.
I våran familj.
Och när Lotta säger det så känns det också, efter det så är det end of discussion.
Jag vill sluta prata på skolgården.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemmapanelen heter Lydia. Min mamma berättade nyligen för oss i familjen att vår morbror var på henne sexuellt när hon var 7 år gammal. Min morbror var då 18 och det höll på under flera år. Mamma berättade också för sin mamma, alltså min mormor. Mormor blev upprörd och ledsen, men sen ville hon inte prata mer om det. Mormor träffar min morbror varje dag men har slutat höra av sig till mamma. Nu sörjer mamma både att hon förlorat sin mamma, men också att mormor har slutat höra av sig så mycket till mig. När vi träffar mormor låtsas hon som om inget hänt. Hur ska jag ställa mig till detta? Jag saknar mormor men tycker att det är oförlåtligt att hon inte ställer sig på mammas sida. Jag hälsade på henne ofta förut, men nu känns det inte bra att besöka mormor längre, så jag undrar, vad ska jag göra? Signerat Lydia, vad säger Faro?
Ja, tala med en präst. Mm. Alltså på riktigt, ja, det här är det bästa vi har i Svenska kyrkan. Alltså själavård med präster är helt gratis. Jag tycker de ska ha en klassisk intervention med mamman, med mormor, inte med morbrorn. Mamma, mormor, hon, och det här samtalet leds av en moderator som är en präst. Som helt förutsättningslöst säger, det här är dykt upp, det här vet vi, det här är utgången, inte skuldbelägg. Mormor i sin tur kan känna sig skuldbelagd. Hon har säkert jättemycket ångest. Varför har jag inte gjort något åt det här? Liksom? Mm. It's a hot potato in the family. Mm. Men de måste ta upp det, de måste prata om det. Och utgångsläget ska vara, jag saknar min mormor. Jag vill att vi ska kunna umgås. Mamma saknar ju också mormor. Men det här behöver ledas av en utomstående person som inte är insyltad i familjen. För annars kommer det bara ditt och datt och du och det så här. Och då tycker jag att en präst kan vara ett ganska bra förslag.
Mm. Lotta, vad säger du?
Ja, usch, vilken otroligt tung och jobbig och ledsam situation. Alltså fruktansvärt. Det också ligger så otroligt långt bak i tiden. Jag är inte mycket för att leta efter förklaringarna hos gärningsmän och försöka förstå varför det blev som det blev. Däremot så vill jag säga någonting om den generation som din mormor tillhör. Det är en lite äldre generation, kanske födda på 30- eller 40-talet gissar jag. De människorna har inte samma skolning som en 70-talist, 80-talist eller 90-talist att prata om känslor och är också uppfostrade att faktiskt hålla igen på en del av det. Glömma saker, gjuta det i stora stenkister och gräva ner det långt borta. Så, nu tänker vi inte mer på det och pratar om något trevligare. Det kan man tycka är djupt ledsamt, upprörande och obehagligt faktiskt. Mm. Om man själv är uppfostrad och fått leva på ett annat sätt. Men där kan jag ändå uppmana dig att för din egen skull försöka ha lite förståelse för mormor. För att jag tror att för en äldre person att ge sig in i det härket, ja, det är ju förstör ju nästan en människas liv.
Tror du mormor skulle ställa upp? Ska ha prästen där?
Tror du mormor skulle ställa upp ett sånt samtal med prästen? Tror du det låter?
Jag tror kanske att just en präst, att det kanske kunde gå.
Det är en lång resa. Vad säger Jakob Ökvist?
Jo, men jag är inne på det Lotta pratar om, det här med den här generationen då, där det viktiga var att hålla en fasad utåt, att ingenting har hänt, det är ingen fara, det viktiga är att familjen håller, alltså, men den här mormor tycker jag ändå har någonstans gjort ett värre val, för hon har ju valt bort mamman och valt morbron, och där tycker jag i sådana fall att vad hette Lydia i sådana fall öppet och naket åker och berättar om sina känslor för mormor. Så här känner jag, bara så att du vet. Sen får mormor ta den bollen och göra vad hon vill med den.
Jag tror det är bra för henne att prata diskussion ut. Alltså. Bara så här
jag vill bara
jag.
Berätta hur jag upplevt det här. Jag vet inte om man ska blanda in Svenska kyrkan i det här, utan hon kan ta det själv.
Ta det direkt med mormor. Ja. Face to face.
Tycker Faro är helt...
Nej, jag tycker det är vansinnigt. Mormor har ju tagit sitt val redan. Hon kommer att ställa mormor på en väldigt penibel situation.
Penibel var ordet.
Ja, penibel var ordet. Pikant.
Nej, men jag tror att man ska väl inte göra det här till en svårare situation för de människor som är offer för det. Och där är Lydia en, mormor en kan man säga. Och mamma är kanske det största offret. Så att... Var snälla mot er och tänk, prioritera er och hur ni mår och vad ni klarar av.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Ja, vi löser både allvarliga och lite lättare problem här.
Sån är vi.
Vi tar varje problem på allvar, oavsett tyngd kan vi säga.
Mm. Mycket bra sagt, det gör vi. Mm. Vad det än är, handlar det om fotsvett eller det vi nyss hörde om mobbos med pedofil, så tar vi allting på allvar.
Så är det.
Lotta Lundgren är här, Fagrot och Jakob Ökvist, och Kristinas brev håller jag i min hand. Hon står för nästa dilemma. Hon skriver att hon måste såra sin kollega för att få arbetsro.
Vilken jävla sägning. Jag måste såra min kollega.
Jag gör det för att få arbetsro. Jag kommer såra dig nu Lotta, men det är för att jag ska få arbetsro.
Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Kristina. Jag måste få tyst på min kollegas gnäll, men jag kan inte göra det utan att såra henne. Jag är en medelålders kvinna som arbetar på en större arbetsplats och sitter i ett kontorslandskap. Den senaste tiden har min kollega mitt emot fått diverse problem med knäna och ryggen. Hon har ont och klagar mest hela tiden. Men hon kan inte förstå hur det kommer sig. Hon springer till osteopat och massörer hela tiden för att lindra sin smärta. Jag vill inte påpeka det uppenbara. Att hon är överviktig och att hennes smärta förmodligen är en biverkning av hennes vikt. Jag sitter dag ut och dag in och får höra på hennes gnäll och blir väldigt provocerad av att hon inte drar kopplingen själv. Ska jag sitta och lyssna på hennes gnäll eller ska jag ge henne den hårda sanningen? Undrar Kristina. Vad säger Lotta Lundgren?
Ja, då vill jag upplysa om någonting som inte alla smala människor vet.
Att mat är gott.
Bland annat. Nej, det är det här att upplysningen att någon är överviktig, det är inte lösningen på den överviktiges problem. Nej. Och det är tyvärr på det viset att när man väl blivit överviktig eller till och med mer än så är det jättesvårt att gå ner i vikt. Mm. Så jag vill först säga att jag tror inte att den informationen kan hjälpa din kollega. Däremot så som jag ser det, så är det antingen att du ber att inte få höra mer gnäll på ett finkänsligt sätt.
Hur säger man det på ett finkänsligt sätt?
Ja, så här är det när man bråkar på en arbetsplats och är rädd om de relationerna där. Det är att vara alltid väldigt konkret. Samla på dig väldigt konkreta grejer. Mm. Och sen så samlar du till ett möte. Och så
till
säger
en pdf-fil.
Ja, en pdf-fil. Där du säger, jag vill berätta om några konkreta saker som har hänt. Mm. Och sen berättar du hur du känner för dem. Mm. Däremot får man aldrig säga du är en jobbig martyr eller du är jättetjatig eller
du är jättetjatig.
Du är hemskt irriterande, utan säg bara vad du känner. Okay. För det.
Men jag har en jättebra lösning för det här. Jag skulle anamma den gamla klassiska projektion. Mm. Alltså att kompisen bara, ja men gud vet du vad, jag med. Nej men jag också, jag har jätteont i mina leder. Och sen går det 4-5 dagar, så kommer jag tillbaka till jobbet. Vet du vad, jag var hos läkaren och tittade upp det här. Och då sa läkaren att jag var överviktig. Och nu har jag tänkt att jag måste tänka på vad jag äter, för att det här kan slita ut mina ledband, va. Och då kommer den här kommer att tänka, men under, om du är överviktig, då kanske jag också är det.
Du tror att du tänker så. Du tror inte att du ser igenom att det är en projektion.
Nej, nej, det tror jag inte. Man ska bara, vet du vad, jag tror att det bästa är att jag ska banta. För jag upplever nu att jag kommer slita ut mina ledband för att jag är överviktig. Och då kommer att tänka, bantning har jag aldrig provat.
Okej, okay. Jacob Bergqvist, vad säger du?
Ja, men jag är inne på Lottas linje där. Att vi har ju en nästan fascistoid syn på dieter och bantning. Det går ett tv-program nu som heter Biggest Loser VIP, där det enda lösningen är liksom broccoli och stenhård träning. Det finns inget annat
broccoli
än att
ni, sten.
Ni har bara käkat chips och varit lata. Det är liksom, det är det man tror.
Nu ska,
och det
ni straffas.
Nu ska ni bara köra den här liksom. Det är så oerhört lite tanke på hur hamnade man här? Vad är det för hål man försöker fylla med någonting här i livet? Vad är det att vara människa? Utan då är det så här, nej, om du bara följer den här dieten och springer varje dag som en idiot, så löser vi ditt överviktsproblem. Och det är ju det som är det här diethysterin och bantningshysterin. Den här människan söker väl någon form av uppmärksamhet, bekräftelse. Mm. Det är väl därför hon sitter och fiskar efter lite medömkan här på jobbet.
Ja, och annars säger han så, hon gnäller ju, hon gör ju livet surt för Kristina här också.
Hon berättar om lite
massage. Vad är det för fel att säga så att, men sluta gnäll, du har sagt samma sak nu hela tiden. Kan man inte säga det? Är det fel
att... gå till sin chef och säga, jag tror jag skulle vilja ha ett skrivbord på ett annat ställe, för att så väldigt mycket av min tid går åt att prata om problem.
Okay. Ja, jag vill säga, får jag bara lägga in en sak där? Jag är helt och hållet med på din linje, för att jag tycker att det bästa är att bara säga, jag är inte en stor grej. Jag tänker så här, om det inte hjälper, men vet du vad, sluta gnäll om det där nu. Jag tycker så mycket om dig och vi har så kul ihop, men du är så fast i det där nu och det är så tråkigt. Det är en början.
Ja,
jag tror att man ska komma
fint,
och bara
faktiskt
gå till chefen och bara, det blir en jättestor grej, bara, nu kommer Liselotte att förflyttas. Och det är på grund av
måndagsmöte.
Ja, vad är det som har hänt? Ja, det kan inte säga. Men Ulla-Karin, du kanske kan visa själv vad det är. För Ulla-Karin är säkert, eller vad hon nu heter som gnäller, är ju helt säkert omedveten om att hon gnäller. Hon tänker nog inte det själv. Folk som gnäller tänker ju aldrig, gud vad jag gnäller. Men,
lägg upp det fint, Kristina, eller säg rakt ut. Det är två olika saker, helt enkelt. Men säg inte att hon är tjock.
Nej,
tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Petro. Vi har ett gäng på jobbet som jobbar på en annan avdelning och som pratar skit om mig på spanska hela tiden. Jag vet inte vad jag har gjort för att de ska tycka illa om mig. Jag brukar alltid vara trevlig mot alla på jobbet. De säger mest barnsliga saker som att jag klär mig konstigt eller att jag har jobbig röst. Jag pratar inte så bra spanska men förstår det mesta som sägs. Det hela gör mig väldigt obekväm. Samtidigt så kommer det ju bara bli ännu sämre stämning om jag säger att jag förstår och har förstått. Vad ska jag göra? Undrar Petrov. Vad säger Fagrot?
Nej, jag tycker bara att han ska plötsligt säga någonting.
På spanska?
Ja. Mi querido, corazón que vi, despacito.
Vadå, ska han citera?
Ordagrant.
Enrique Iglesias låta.
This is how we do it down in Puerto Rico. Då kommer de fatta direkt. De bara, parla español.
Vad säger Jacob Bergqvist?
Nej, men jag ser bara framför mig stackars Petter. Han ska ju definitivt inte göra det andra han sa. Bara sitta och vara tyst och höra en hel avdelning spanjorer smäda honom på spanska dag efter dag. Det måste ju trycka ner en stackars Petrov. Kanske på nästa kickoff gå upp och köra en spansk låt, alltså någon Ricky Martin, så de verkligen faller, oh shit, han har hört varenda ord.
Ja. Ricky Martin, det var ju
då vet man direkt att är det Ricky Martin, då har de hört varenda ord.
Den senaste spanska artist jag prenumererade på Mr. Music.
Vad säger Lotta Lundgren?
Ja, nej, men jag sällar mig till resten av gänget. Jag tycker faktiskt man ska säga ifrån. Och jag tycker man ska säga ifrån en dag där man är på gott humör och är återigen väldigt konkret. Jag hör att ni pratar om mig. Jag är ledsen att inte jag har berättat att jag förstår spanska, men jag gör det.
Vi skrattar som tonfall. Det är liksom att man är så vältalig och lägger fram det efter så lång tid.
Jag ser spanjorerna stirra på.
Vet du vad jag skulle vilja?
Jag skulle vilja ha något modet.
Jag skulle ha det som spokesperson för mig. Är det så att fara och
känner sig trampad på?
Men jag kan berätta, jag har ett litet trix själv, och det är när jag ska göra grejer jag är väldigt rädd för. Då brukar jag tänka så här, hur hade mamma gjort? Och jag har en mamma, hon kör som en lomhörd stil genom livet. Hon har jobbat som arbetsmedlare, haft väldigt knepiga fall som har velat bli bara skådespelare och konstnärer i hela bunten. Och det har varit svårt när man har varit kanske lite obegåvad. Men då säger mamma, ja, det är... Jag är ledsen, men jag har förstått allting som ni har sagt, och jag skulle sagt det tidigare att jag tycker det är otrevligt. Men nu säger jag det nu, och jag tror inte någon menar något illa. Jag tror bara att ni tyckte det var kul.
Han skulle också kunna lära sig snacka skit om dem på ryska typ, så att de bara hör sitt eget namn, och han bara... Och de bara, va? Det var mitt. Och då förstår de känslan sådär. För jag hade ju min bästa kompis när jag växte upp. Hon var från Iran. Och hennes mamma pratade alltid persiska med henne om mig. Så man hör liksom, kom akam, kaj, dörra, fara, oj, ska man rabba. Jag bara, vad sa hon? Nej, ingenting. Vad sa hon nu? Nej, hon bara frågade om du var hungrig.
Nej, men lite mer än det.
Har fara varit och klippt sig?
Ja, men han skulle kunna liksom få dem att fatta att det där var inte så himla
tillbaka
smart.
Men ni förstår känslan av att om man säger det nu så här långt efteråt med den här tydliga rösten som du har, att det kommer bli dålig stämning.
Men han skulle också kunna säga det.
De kommer skämmas ögonen.
Det är inte säkert, därför att människor som står upp för sig själva på ett trevligt och normalt sätt får ofta väldigt god respekt och blir ofta förstådda. Sen finns det hopplösa människor där ute. Det kan man ibland inte rå på, men ofta är det faktiskt i våra sprickor när vi visar oss lite sårbara som man faktiskt blir omtyckt.
Han ska inte fortsätta duscha i spanska förolämpningar.
Nej. Helt enkelt, ta mod till att ta ett djupt andetag, Petrov, och säg att du har förstått, men att ni kan gå vidare tillsammans.
Oj.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Allt du behöver göra, det ger oss bränsle så att vi kan ha någonting att prata om. Det ger oss i form av brev som du skriver till oss på dilemma@mixmegapol.se. Nästa brev står Karin för. Hon skriver att hon funderar på att lämna sin sambo, eller sin man till och med, på grund av hans humör. Hej Dilemma-panelen, och tack för ett suveränt program. Tack själv, Karin. Min mans humör kan ta över samvaron helt. Han kan bli sur för det allra minsta, som till exempel att det var lång kö på ICA när han skulle handla, eller att bilen framför honom kör sakta. Han blir så otroligt sur. Han kan sitta och stirra i golvet eller i telefonen. Han svarar inte på tilltal och ignorerar omgivningen helt. Ibland kan han vara sur i flera dagar. Eftersom han inte går att prata med när han är sur, så vet jag inte om jag har gjort något eller om det bara råkade gå förbi någon med ful frisyr. I början bad han om ursäkt efteråt, men det här har han lagt av med efter 7 års äktenskap. Det har gått så långt att jag funderar på om jag skulle vara lyckligare utan honom. Han jobbar mycket och vi hittar knappt på någonting tillsammans längre. Han skulle aldrig gå med på att gå i parterapi, så det är ingen idé att föreslå ens. Borde jag lämna honom, eller finns det något jag kan göra, undrar Karin. Vad säger Jakob Ökvist?
Ja, det, i min värld så är ju lämna ett alternativ som lockar. Jag har själv alltid haft aldrig förstått folk som är så här lyckliga och säger, alltså min flickvän, hon är så rivig. Det är himmel och helvete, och ena dagen slänger hon kaffekoppen i väggen och andra dagen så älskar vi passionerat på gräsmatta. Alltså, den typen av känslostormar har jag vill ha det lite jämngrått.
Lite trist hela tiden.
Ljummen gröt, så vill jag att mitt liv ska vara.
Allvarligens gröt.
Du vill inte ha ett förhållande med passion?
Alltså. Nej, det här är det spanska italienska temperament. Alltså, jag förstår inte, men den här mannen, han verkar ju också väldigt tråkig att leva med. Det är inte bara det att han har ett pissigt humör.
Det är en sak
de har slutat göra saker.
Snabbt och sen försvinner det, men han surar ju.
Surar, blir tyst. Nej, jag tror dörren är där. Gå.
Lotta Lundgren, vad säger du?
Ja, vad svårt. Mm. Vad är...
Lämna, säger Jakob.
Ja, det är ju... Vi ett kommer alternativ. Till det. Jag tänker, Karin, vad är en kärleksrelation? Vad är en tvåsam relation? Vad ska man ha den till? Är det att man ska bo på samma ställe och äta måltider ihop? Eller vad är det? Det är väl att man vill sitta ihop med en annan människa. Att man vill liksom slippa bort från den där ensamheten. Att man delar upp sitt liv på två individer. Som man, någon man verkligen hör ihop med. Och jag känner ju inte dig eller din kille. Men jag tycker inte alls det känns som ni är en enhet. Som ni har massor med gemensamt. Som ni har någon liksom lång... bra historia som ni faller tillbaka på eller stöttar varandra i tillvaron eller har en spännande framtid med olika roliga projekt ihop. Ja, man kanske ska gå ifrån en sån.
Det låter verkligen så när du säger, måla upp den här bilden. Alltså det finns ju inget alternativ egentligen. Nej. Än att lämna.
Jo, det finns ett alternativ. Och det bästa tycker jag är, alltså, keep it simple. Prata med honom. Mm. Drick ett glas vin. Ät en god middag. Ta honom när han är som gladast med en cigarr i munnen framför TV-sporten. Jag vet inte, men alltså, nu, jag kan ju inte heterosexuella.
Stör inte när sporten är på TV, då är det ju bedre.
Nej, men jag menar så här, ta det när det är en positiv stund med den här sexen. Vet du vad, så här har det dykt upp för mig. Och det här har gått så långt. Och var hård mot honom också. Säg inte, jag kan inte vara lite glad utan så här, jag vet inte om jag orkar längre. Jag vet liksom, så att han förstår, kan vi tillsammans jobba på det här? För det är någonting... Skulle hon inte fortfarande älska honom skulle hon inte tveka. Då skulle hon ju ha lämnat honom.
Jo, men hur mycket energi ska en kvinna behöva lägga på att vara ihop med en riktigt tråkig och sur kar? Är det...
ja
men är det hon som ska bära hela det här? Det verkar så otroligt jobbigt. Och det är jättejobbigt att bryta upp ur ett äktenskap eller en samborelation också. All förståelse för det, och det är fruktansvärt. Men du har ju redan tänkt tanken, tror jag. Så Karin, du är på väg ut genom dörren och jag hoppas att du får det jättemycket roligare med dina kompisar.
Jag tycker också att man ska se ett större perspektiv. Att Karin kanske ska fråga sig, vad är det jag gjort som gör honom så arg? Nej, jag skojar, det var skämt.
Det var skämt.
Lottas blick.
Är det så roligt att leva med Lotta?
Ja, det.
Men jag måste bara fråga här, alltså, du sa att Jakob Ökvist, han sa att i hans förhållande så han är nöjd med ljummen gröt. Ja. Inte för mycket passion. Är du också det, Lotta Lundgren? Ljummen gröt.
Nej, men jag vill ha en stark gemenskap med den jag är.
Men
det är
ingen passion, ingen som går upp och ner.
Det får vara passion ibland, och ibland kan man vara nästan livskamrater, och det är också fint.
Okej. Okay. Du var nästan ett kryss två där på den. Far och grot, vad säger du?
Ja, jag är inte särskilt förtjust i mannagrynsgröt, så det, nej, jag gillar ju lite mer liksom...
Rivigt.
Jag gillar när det är rivigt. Eldigt, passionerat. Oh. L'italiano lo fanno
meglio. Slängs i dörrar.
Okay. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Camilla. Min man är väldigt fotbollsintresserad och vill indoktrinera vår 7-åriga son i hans intresse. Det är väl okej, men nu har han börjat ta med vår son på matcher. Vilket gör att vår son har lärt sig ord som jag inte tycker hör hemma i en 7-årings mun. Bland annat könsord och fula varianter av ordet prostituerad. Min man försöker lära vår son att man bara får säga fula ord på fotbollsarenan, men det verkar inte fungera. Vi bråkar om det här och jag tycker att han inte ska följa med på några fler matcher. Men min man säger att det kommer gå över och att vår son kommer lära sig att inte säga de fula orden utanför arenan i framtiden. Vad tycker ni jag ska göra? Undrar Camilla. Vad säger Lotta Lundgren?
Vad svårt. Det man vanligtvis, de tre vanligaste sakerna man grälar om i familjer med barn, det är städning, pengar och barnuppfostran. Det här faller ju in under barnuppfostran, och det är ju som alla vet så att ungar gör ungefär som föräldrar gör. Det är tråkigt med språk, det är tråkigt med med språket på det viset att det föregår. Det, genom att säga väldigt tråkiga saker så får man lite lättare till de tråkiga handlingarna faktiskt. Därför tycker jag att det här är, det är inte en bagatell.
Är det okej att ta med sin son, 7-årig son, på en fotbollsmatch och sån miljö där det sägs väldigt mycket fula ord och sexistiskt och kanske till och med rasistiskt och så vidare?
Det får ju konsekvenser.
Mm. Hur ska man förhålla sig då, Fagus?
Ja, alltså, det finns, för det första tycker jag så här, det ska vara 15-års gräns på sådana där fotbollsmatcher. Jag har varit på jättemånga sådana där fotbollsmatcher. Det är ju menärdjur.com. Alltså, det går ju inte så här, att försöka förändra den mentaliteten, you're moving a mountain. Men man ska absolut inte ta dit en sjuåring. Man får helt enkelt vara så här, vet du vad, situationen ser ut som du gör, det är inte passande för en sjuåring att vara på den där platsen.
Ska man inte kunna ta med sina barn på en fotbollsmatch?
Nej, det kan man inte, för att det är vansinne som är grund på dessa matcher. Då kan man i så fall, om man tar med en sjuåring, då får man låtsas som att de säger någonting annat, för sjuåringen kan ju ha hört fel till exempel.
Ja, hur många gånger ska man säga det då? Du hörde fel igen, du hörde fel igen, du hörde fel igen.
Jag var på en Djurgårdsmatch till exempel och då skrek alla Tommy Sabels järnkaminer och allt jag hörde var rådjurssadel och kaniner. Det här måste vara Djurgårdens fina.
Vad säger Jakob Ökvist?
Ja, men jag har ju haft med min son Douglas på fotboll och man häpnas och blir förvånad att även på de här liksom lite finare liksom sittplatserna så står mellanchefer och skriker ord som liksom, nej men det är helt, det är barockt. Alltså det är brutalt.
Hur vet man att det är en mellanchef?
Ja, men det syns på deras vindjackor, ja. med så här tryck på märket på kläderna. Ja, men alltså, ja. Man ser, alltså det är inte klacken som alltid skriker de värsta grejerna. Det är, nej, liksom på domare och det, så det släpps ut väldigt mycket frustration och vrede på de här fotbollsmatcherna. Däremot tycker jag man måste kunna gå dit med sin son.
Barn. Du håller inte med om att det ska vara 15-årsgräns?
Nej, det låter ju helt horribelt om man inte ska kunna gå och se en match med fotboll med en fotbollsälskande liksom grabb i 10-årsåldern. Det verkar ju helt vansinnigt. Men man måste liksom prata med honom innan och säga att det här är en kultur som är, vi kan tycka vad vi vill om den, men den hör inte hem. Det låter inte bra. Man kan prata liksom så här. Jag säger inte, men föregå med gott exempel. Men det låter, säg till om någon skriker bredvid dig. Ja. Hallå, jag sitter här med min grabb.
Åh, då ska du få en tips av mig. Säg det på ett derby mellan AIK och Djurgården. Bara, hallå, jag sitter här med min grabb. De bara...
Ja, men jag går inte fram till klacken. Jag går inte fram till klacken och tystar dem. Men om det står folk där du sitter.
Är det inte konstigt att pappan säger så här, såna här fula ord får man bara säga på fotboll?
Det är helt befängt. Det är vansinnigt.
Här är det okej.
Det är aldrig okej.
Jag är så kluven därför att jag är en sån varm anhängare av Föreningssverige. Jag tycker det är så trevligt att folk kommer ut och träffas på riktigt. Alltså kropp mot kropp och öga mot öga och allt det där. Och jag tycker att det verkar mysigt med en pappa som gör grejer med sin son och så vill ha ett gemensamt intresse. Men jag kan väl bara säga att
slår det högre än vad som händer med de fula orden? Att han visar sån varmt intresse för sin son?
Men på ett sätt gör det väl det. Gör inte det.
Föreningslivet framförallt.
Nej, men gud, jag är emot.
Men man får väl i alla fall, det minsta man kan göra är väl att snacka om språket och försöka förstå det.
Och framförallt inte säga det själv som pappa.
Nej, om han vet pappan att han kan inte tygla sig, han måste skrika andra ord för prostituerade när han är på match, då kan han inte med sonen. Kan han skärpa sig, då kan han med sonen och säga, de där männen där borta skriker, de är djur. Vi är inte djur, så vi skriker bara, heja heja!
Tack så mycket.
Frisk tumör!
Det här är väldigt svårt.
Ja, men som du sa det där med AIK Djurgården, där i sägs det ju saker som inte... Du skulle åka dit om du sa det.
När de skriker låt han dö och såna grejer, när någon har skadat sig.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så mycket, Jakob Ökvist.
Tack, Anders.
Tack så mycket, Faro Groth, för idag.
Det var så lite, nu ska jag på derby mellan Djurgården och Hammarby.
Okej, vårda språket. Tack så mycket, Lotta Lundgren.
Tack själv.
Nästa helg är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då har vi bland annat Peter Magnusson och Thomas Ravelli i panelen. Vi säger hej hej.
Bye bye.
Tack.
That's it.
Fan vad bra det.
Djurgården. Du ska på derbyt.
Ja,
du ska. Är du fotbollskill?
Nej, jag är bara intresserad av Kevin Walker. Så jag har alltid en skylt på. Jag kom för Kevin typ. Och byter ut honom, jag bara...
Då finns det ingen kvar att kolla.
Och jag får också sitta bland fotbollsfruarna. Och då sitter man och bara, kom igen Kevin, I'll be washing those boxers lately.